Hon är Sveriges grammatikdrottning som är aktuell med en ny mysterieroman. I P4 Extra-gästen berättar författaren och språkälskaren Sara Lövestam om idétorkan efter cancerbehandlingen, att hon lärde sig läsa som tvååring och om sin kärlek till påhittade språk. Jag heter Svetlana Pastorovic. Sara Lövestam, hallå du!
Hallå!
Eller ska jag säga Chikati? Var det helt fel?
Chikati?
Ja, är inte det hej på Luganda? Nej.
Nej, du kan säga Oliotia. Men jag kanske bara inte har kommit dit. Jag har precis börjat lära mig Luganda. Du kanske har lite mer avancerad. Nej. Så kan det verkligen vara.
Absolut inte. Jag vet inte var jag fick det därifrån. Vad sa du att det hette då? Hur säger man hej?
Ja, om man säger, vill säga hur är läget?
Ja, liksom. Vi tar hur är läget?
Oliotia.
Oliotia. Mm-hmm.
Och då kan jag svara Wolunji.
Men alltså, du håller på att lära dig Luganda, ett av språken i Uganda, eller?
Ja, precis. Det är ett av de största. Jag vågar inte säga det största, för någon kanske skriver till radion då. Men det är ju ett av de största språken i Uganda. Där ju engelska är officiellt språk tillsammans med swahili, som inte alls lika många pratar som Luganda.
Hur kom det sig att du vill lära dig det här då?
Jag har ett litet extra knäck. Jag jobbade ju för många år sedan som SFI-lärare. Ja. Det är som att jag lite så här försöker tjuv... lära ut svenska, trots att jag inte längre på flera år har jobbat som SFI-lärare. Så att nu har jag ett litet extra knäck där jag lär ut svenska till några flyktingar. Och då är det många av dem som pratar just Luganda. Så jag blev nyfiken på språket. Jag pratar ju redan lite swahili.
Såklart.
Så jag tänkte att jag skulle prova att lära mig Luganda. Jag tänkte det är väl inte så svårt. Det ligger väl ganska nära, för jag visste att till exempel siffrorna liknade swahili, men det var svårt.
Det var inte så likt som du tänkte.
Nej, båda är bantuspråk, så de har, i och med att jag förstår uppbyggnaden av swahili, så förstår jag också grunderna i uppbyggnaden av Luganda, men det är väl ungefär lika likt som svenska och engelska möjligen. Så vad många härligt. Ord att lära sig.
Vilken mycket. Uppgift du har framför dig här då.
Ja, men det är ett litet fritidsintresse kan man säga.
Är det lättare för en språkvetare att lära sig språk?
Ja, på sätt och vis är det det. För att jag vet vilka frågor jag behöver ställa för att få svaren på varför man säger si och så. Så på ett sätt... Eller man kan säga så här, det är lättare att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder om man har lite koll på vad ett språk är och hur det kan vara uppbyggt, så att man kan benämna, jaha, verbet är inte separerat i det här språket utan det föregås av ett subjektsprefix, till exempel. Då förstår man direkt, medan det kanske kan... Jag frågade faktiskt ChatGPT, eller jag gör det ibland, för att mina kontakter är som pratar Luganda, som jag lär mig av, de är ju väldigt vänliga och hjälper mig mycket, men de är ju inte lingvister, så de kan inte alltid svara på varför det är så här. Så då frågar jag ibland ChatGPT, och då kan jag få svar som hjälper mig, men jag måste alltid dubbelkolla dem, för ibland är det ju fel.
Det har hänt, eller?
Att det har hänt flera gånger. Och ibland har jag känt mig så oerhört kunnig när jag har kunnat skriva, ja, ChatGPT, är du helt säker på det där? För det där låter som mer som swahili än som Luganda.
Du läxar upp ChatGPT
på bantuspråk.
Nej, det är inte
som jag absolut inte är någon expert inom. Men det kan jag meddela, det är inte heller ChatGPT än.
Bra, då vet alla det som försöker lära sig något av de här språken. Vi ska snacka mer språk, men vi ska också prata om din nya roman, En bit av Bodil. Dagens gäst är Sara Lövestam.
P4, Sveriges Radio.
I P4 Extra, språkvetaren och den flitiga författaren Sara Lövestam är med oss. Hur många böcker är det nu då, Sara?
Ett 30-tal.
Mm. Det är ganska
mycket. Jag vet faktiskt inte riktigt, men det är ju olika typer av böcker. Jag har ju skrivit många språkböcker och många, jag vet inte om det här kanske är min 9:e, 10:e vuxenroman, barnböcker, ungdomsromaner. Mm. Och då tycker jag då går det lite lättare att skriva. Man skriver på flera samtidigt, så upptäcker man plötsligt att ja, siffran är tvåsiffrig, kan man säga så. Nej, då får man mejl igen.
Men alltså, men vad då, du menar att du har flera bokprojekt igång samtidigt?
Ja, det är inga konstigheter.
Nej, för att det
är som olika delar av hjärnan som håller på med, om jag håller på med en språkbok jämfört med om det är en roman. Det kan vara ganska skönt att växla däremellan.
Ja, och de är ju så olika i karaktären, så det finns ju ingen risk att du blandar ihop. Vem var nu, vad var det här för något?
Precis, vem var den här Nathan? Var han ett verb? Nej.
Det var en karaktär i boken, en bit av Bodil. Bra övergång, Sara.
Ja, men tackar så mycket. Jag jobbar på radio.
Du, på fredag så släpps ju den då. Blir du nervös så här vid boksläpp numera?
Jag är faktiskt ganska nyfiken på vad som kommer hända med den här. Först så sitter man och skriver en bok och sen så släpps den fri och då tillhör den ju inte längre mig. Mm. Så jag är nyfiken på läsningarna. Jag pratar ofta om läsande som att det är ett samarbete mellan författarens fantasi och läsarens fantasi. Alla som läser en bok får ju egna bilder i huvudet, förutom den procent som inte kan se bilder i huvudet. Då. Men de flesta får egna bilder i huvudet och skapar sig nästan som en film inombords, och varje läsares film ser annorlunda ut. Mm. Det tycker jag är fascinerande, och det är därför som det är... jag tycker det är svårt att överhuvudtaget ha en... Att det ska finnas någon typ av objektiv bedömning av litteratur, och jag förstår ju att och varför det gör det, men just att det är så subjektivt, vad är det som händer, det som händer i människans hjärna när den läser är olika beroende på människa.
Vad har hänt i dig då när du har skrivit en bit av Bodil då, som ju är, ska vi förklara för lyssnarna, det är ju ett mysterium, kan man säga då.
Ja,
och Nathan där som du nämnde äger en antikaffär, och så börjar han nysta i någonting, en pryl han får tag på som liksom leder honom till hans, har med hans döda mamma Bodil att göra, va?
Exakt. Han får in en medaljong till den här antikaffären, och i den här medaljongen ser han ett tecken som är inristat, som senaste gången och enda gången tidigare som han har sett den var när hans mamma dog, och han upptäckte att hon hade en tatuering av just den här symbolen. Och nu blir det väldigt mystiskt i och med att det ligger en lapp i den här medaljongen, där det står förlåt, och han vill ta reda på vad det egentligen är för någonting. Och då går resan via hans mammas alla ex-flickvänner sen 70-talet och framåt.
Du har sagt att du ville att boken skulle innehålla loppisprylar, lesbisk historia och hemliga sällskap bland annat.
Ja, men så här var det. Så här var det. Att, jag vet inte om ni alla minns, men för ungefär 4-5 år sedan var det en konstig situation i världen. Det fanns en pandemi. Jag säger det för att det verkar som alla har glömt det nu. Alla sitter och hostar och nyser på bussar och bibliotek. Men så var det. Och det var ju en sån underlig tid. Det var som en parentes i våra liv. Och för mig var det kanske ännu mer så, för jag fick ju ett cancerbesked då 2021 och genomgick behandling under sommaren. Och... det var samtidigt som mitt förra romanprojekt, Monica-trilogin, kom ut. Och i vanliga fall så har jag alltid en ny romanidé på gång. Jag brukar beskriva det som att jag blir attackerad av romanidéer 20 varje dag ungefär, som jag måste fäkta bort. Men under den här underliga perioden, när det var pandemi, allt hade stannat av och jag dessutom blev väldigt medveten om att vi alla ska dö. Ja, då kom det inte en ny romanidé. Och efter ett tag började jag vara ganska rastlös och förstod inte varför, men det förstod min sambo som sa till mig, Sara, du behöver nog skriva en roman. Jaha, hur gör man då? Hur skriver man en roman när man inte har en idé som pockar? Men det började, då började det växa fram att ja, men jag skulle, om jag skulle skriva en roman, sa jag då till min sambo. Om jag skulle skriva en roman, då skulle den handla om ett mysterium som inte är ett mord, gamla loppisprylar, en tatuering som har en betydelse, lesbisk historia och hemliga sektliknande sällskap. Och när jag hade sagt de orden, då kom Nathan till mig och den här antikaffären, antikt och kuriosa, ja, som han driver, och hela hans mammas historia, och jag var tvungen att skriva den.
Men det var ju ändå ganska bra jobbat. Alltså det, du verkte fram en ganska bra historia, får man säga.
Tackar.
Utifrån ingenting liksom.
Men han, du, ja, får, men all du, kreativitet är väl någonting från ingenting på något,
men,
sätt.
Men han, du blir stressad där över att idéerna faktiskt inte fanns som de brukade göra?
Nej, jag hade fullt upp. Alltså. Ja. Så jag är inte stressad eftersom jag då har mycket att göra. Det är inte ett problem för mig att fylla dagarna. Jag hade ju bara måla också. Men däremot så undrade jag, om kommer det vara så här nu? Är det slut på den tiden när jag måste fäkta bort idéer? Mm. Behöver jag nu sitta och tänka ut idéer för att skriva romaner, vilket jag behöver för att må bra, för att känna mig stabil och balanserad.
Är du där nu då? Har du börjat fäktas igen, eller får du jobba för det mer nu?
Nej, nu är de på mig igen.
Oh.
Jag har skrivit 200 sidor på nästa roman och ja, det känns som vanligt. Peppar, peppar, knackar överallt.
Vad var det som hände då, tror du, som gjorde att idéerna kom igång igen då?
Det var nog, men det är ju ändå som en sorts trauma. Jag ska säga det om någon sitter och undrar, att jag mår ju bra idag och jag går på kontroller som visar att allt ser bra ut. Så här långt, nu ser jag peppar, peppar igen. Mm. Och livet har återgått till det normala, men också att jag har bearbetat kanske den perioden som ändå var. Jag ska inte säga att den var traumatisk, men det var ju ändå något att bearbeta.
Ja, men det kan väl vara traumatiskt att få ett cancerbesked, genomgå cellgiftsbehandling och strålning och ta sig tillbaka på något sätt.
Ja, jag försöker inte verka stoisk eller någonting nu, utan ja, det var det ju. Men det var inget jag led igenom. Det var något jag bara tog mig igenom. Man brukar prata om att man kämpar och sådär. Ja, jag såg det som ett jobb att ge mig själv de bästa oddsen, och jag hade läst att det är bra att motionera. Jag är inte världens mest motionsintresserade människa, men då tänkte jag, det här är mitt jobb nu, så jag går en promenad varje dag, så springer jag sista biten upp för trapporna. Och jag hade ju blivit opererad då, de hade ju opererat ut livmoder och äggstockar, och jag hade som en liten bonus kommer man också i klimakteriet alldeles för tidigt och så att då tog jag de där promenaderna, åt de här fibrerna jag skulle äta och såg det lite som ett jobb. Så det var verkligen en lite av en parentes till mitt vanliga liv.
Du gjorde det du skulle, helt enkelt.
Ja, ja.
P4, Sveriges Radio.
Språkvetaren och författaren Sara Lövestam är här. Sara, det här med att du började läsa som tvååring redan.
Ja, det är något.
Är det sant?
Ja, det är sant. Jag tror vi är några som hade starka intressen redan som barn. Och så är vi några, eller så är de, höll jag på att säga, några andra som hade allmänna intressen. Och det kanske tog lite längre tid med just den delen. För jag var så himla fokuserad på det. Och jag var så fascinerad av bokstäver redan när jag var väldigt liten. Det kändes så viktigt.
Varför det, tror du?
Ingen aning. Nej. Verkligen. Jag fattar inte varför. Varför en tvååring känner så starkt för det faktum att symboler motsvarar ljud som sen kan bilda ord. Nej, jag vet inte.
Så det var inte själva historierna i sig, utan bokstäverna?
Det var nog det som var det första. Vi har ju såklart läst böcker. Jag fattar ju vad bokstäverna är till för. Men det var nog själva grejen att läsa. Mm. Och att förstå de här krumelurerna som var grejen för mig. Och sen var jag också ett mycket litet barn, så att jag har ju fått anekdoter berättade för mig om hur jag överraskade folk med denna förmåga.
En partytrick i tvåårsåldern.
Lyfta fram en tvååring som kan läsa.
Mm. Ja, men vadå? Jag hade blivit imponerad. Ja, där är man inte riktigt. Du, jag måste fråga dig också, för att du är ju väldigt, väldigt språkintresserad och har skrivit böcker, fackböcker om språk då. Bland annat om påhittade språk.
Ja.
Hur hittar man på ett språk?
Ja, det skulle jag säga min första fackbok för barn. Tidigare har jag ju skrivit för vuxna, handbok för språkpoliser och grejen med verb och dem. Men det här är... det här är en bok för barn som vill hitta på ett eget språk. Mm. Och jag gjorde det när jag var liten. Jag hittade inte bara på ett språk, jag hittade på flera språk. Och jag hittade på egna skriftspråk. Och jag hittade på också ett riktigt språk. Alltså ett språk med en tillstymmelse till egen grammatik och en ordlista.
Men gud! Och sådär. Alltså riktigt avancerat då?
Ja, fast den kom ju inte så långt. Den blev väl 60 ord, vilket jag tyckte var extremt mycket tills jag började upptäcka det här. Jag tror faktiskt att det var så jag upptäckte grammatik också. Mm. Jag var väl kanske 8 år när jag höll på med det här språket. Och...
Kan du ta något så vi får höra bara något?
Ja, men alltså, kom ihåg nu att jag var 8 år. Ja. Det var viktigt att säga saker som man kanske inte fick säga offentligt. Ja. Till exempel, du är dum. Mm. Så det var mycket sånt som jag lärde mig säga på mitt språk. Jag är snäll, jag är bäst. Alltså den typen av grejer.
Hur säger man du är dum då på ditt språk?
Du dale och stux. Så det kan man ju säga i fred då. Det är ingen som vet vad man säger.
Du dale och stux.
Ja. Men det var på det sättet som jag, när jag började förstå att men katt till exempel hette missalå på mitt språk. Och så började jag tänka, hur ska jag säga katter? Och det var ju då jag... börja försöka dissekera svenska språket för att se, men hur gör man då om man ska göra flera av en? Ja, då säger man katter med R, men om det är till exempel en flicka, då säger man ju flickor med or. Aha. Så varför blir det or ibland och R ibland? Och jag börjar dissekera och försöka analysera språket och se hur det är byggt egentligen för att jag ska kunna bygga mitt språk. Men hade jag haft den här boken, då hade jag ju kunnat få se att det inte bara finns ett sätt att göra plural. Jag pratade ju bara svenska, utan att det finns... jättemånga olika sätt att på det här språket gör man så här och på det här språket gör man så här, så hur vill du göra med ditt språk?
Men du
språk?
Tyckte andra barn att det var roligt att leka med dig, Sara, eller höll du bara på med dina hemliga språk?
Det existerade barn som tyckte att det var roligt att vara med mig.
Nej,
det existerade också barn som inte riktigt var på samma frekvens.
Jag förstår. Bra sagt. Du, jag måste hinna fråga dig också. Du har så sjukt mycket spännande grejer som du hittar på. Vi hinner inte ens prata om hälften av det, men jag har förstått att du verkar vara en expert på ägg. Och att koka ägg. Du har en egen äggkokarskala.
Mm, jag har också egna höns.
Ja, men nu är jag intresserad av den här äggkokarskala.
Ja, jag förstår att det är äggen som lockar. Ja, så okej. Och det här har jag försökt förklara även tidigare, till och med i TV4. Men det är så svårt. Men nu ska vi se. Ni som lyssnar nu, ni kommer förstå det här. Det vet jag. Säg att du ska berätta för någon hur du gillar dina ägg. Och så säger du så här, ja, jag gillar när de är kokta 8 minuter.
Mm.
Ja, det gäller ju bara på din spis, med din kastrull. Och på det sättet du kokar, har du lagt in dem i förväg. Lägger dem kallt sen. Det finns ju ingen skala, tänkte jag. Det finns ingen skala på själva koktheten av ägget. Alltså äggets egen kokthet. Så istället måste du då säga, jag gillar mitt ägg när det innersta av gulan är rinnande men det yttersta är krämigt och vitan är hel. Ja, tänk om du istället skulle kunna säga bara en 3. Ja, det kan du med min skala. Som en tidigare kurs, jag håller ju skrivkurser och då var det en deltagare där som föreslog att den här skalan, för vi äter ägg där på frukosten, att den här skalan skulle heta Lisobe-skalan, Lövestams International Scale of Boiled Eggs.
Så du satsar på ett internationellt genomslag med skalan 1-7. Hur vill du ha ditt ägg kokt?
Exakt. Jag gillar en fyra.
En fyra? Ja, jag är nog mer en femma, kanske sexa möjligtvis. Alltså vad underbart det var att ha dig med här. Sara Lövestam, tack snälla.
Tack själv.